Ja, välkomna till De äldres råd. Vi sitter här igen som vanligt med Jutta Siakusberg, Erik Lönnfors och Ralf Friberg. Vi ska alltså oroa oss en aning för världsläget, men vi gör ändå trots allt en snabb dykning i det parlamentariska läget här hemma efter att de gröna har lämnat regeringen. Vad anser de äldre? Var det ett klokt beslut av de gröna?
Det var väl ett opportunistiskt beslut framförallt. De gröna måste nu slå vakt om sina kärnanhängare. Och de är fokuserade bland annat på kärnkraft. Och så blir det då ett läge där de går ut också för att stärka sin situation inför riksdagsvalet. Men sin trovärdighet stärker de inte bland övriga regeringspartier, och de har svårt att komma in i nästa regering. Också därför att Niinistö avslutar ministerkarriären med att prata om finlandisering i Financial Times.
Det var dumt då. Ja. Och det här måste fråga då, klokt från vilken synpunkt? Klokt för vem? Klokt för Finland var det nu inte. Det kan jag inte på något sätt säga. Om det nu var klokt för de gröna, så det är tveksamt, liksom Friberg säger.
Det är nog tveksamt på det sättet att har man inte ju redan fattat ett beslut om kärnkraft i förtid? Alltså, jag förstår om de säger att det är 100% mot kärnkraft, så kan det ju inte gå med på att få mera kärnkraft. Men om man redan tidigare har gått in för den här linjen, då är det ju ett dumt schackdrag att gå ut. Jag tror ingen vinner på det. Varken riksdag, regering, de gröna eller någon vinner på det här.
Exakt, och det gäller ju inte kärnkraft det här. Nej. Det gäller ju politik.
Politik, och naturligtvis vill de göra samma grej som Vänsterförbundet gjorde. Jag hoppas att de beter sig lite anständigare än vad Vänsterförbundet gjorde. För de gick ju emot allt som de själva hade varit med om att besluta. Och det tycker jag är ett fullt drag. Jag hoppas nog att Niinistös gäng inte gör samma dumdristiga grej.
Det här blir ju sen en fråga om att kommer parlamentarismen eventuellt att blomstra upp nu, ja. när det är så här jämna styrkeförhållanden. Det är ju nästan som den berömda lotteririksdagen i Sverige. Och det finns ett uttryck på engelska för den situationen som vi har i vår riksdag nu. Jag tror Pejo åtminstone känner igen den. Man talar om stretcher majority, det vill säga en majoritet som säkras av att sjuka riksdagsledamotar bär sin på bår för att kunna rösta.
Det är ett träffande uttryck.
Ja. Alltså läget är ju det att regeringen förfogar över 102 mandat och oppositionen då 98, och eftersom talmannen inte röstar så är då regeringsmajoriteten vid omröstningar, om alla är med, så är den då 101 mot 98, och med tanke på att den från alla plenum alltid är borta en del, så kan det ju kasta. Nu har vi ju då, det här har ju diskuterats, i Sverige har man ju då den här
kvitteringssystemet.
Kvitteringstraditionen, och där är då utgångspunkten den att om folket nu har röstat sig fram till en regering, så ska inte då sådana här tillfälligheter som något sjukdomsfall eller resa till Bryssel, det ska inte liksom kasta om folkets vilja, folkets beslut.
Och det tycker jag är en väldigt bra inställning. Jag förstår inte varför vi inte vill gå med på det här kvitteringssystemet.
Vi har väl aldrig varit i sån situation tidigare. Vi måste ju ha så stora, breda regeringar alltid.
Det var ju Kimmo Tiilikainen från Centern som torpederade det här. Men han är en sån här terriertyp, så han biter först och källar sen. Så att jag tror inte att det här behöver bli det sista resultatet. Men inpiskarna får igen en betydande roll. Det som på engelska igen kallas whips. Ja. Och det där, jag har varit förskräckt när jag har sett frånvaroprocenten vid förtroendeomröstningar. I en omröstning där man röstar om regeringsförtroende var 33 ledamöter borta. Ja. På vår tid, Jutta, skulle det inte
aldrig,
ha hänt.
Det skulle aldrig ha gått igenom. Men jag måste säga att det finns ju också sådana här fall där eventuellt en minister måste vara borta. Jag menar, varför kan man inte ha det där kvitteringssystemet då? Jag menar, om allt går omkull, precis som Geo sa, att folk har röstat fram en riksdag och en regering indirekt, och sen motsvarar det inte ändå folkets folkets röstningsmöjligheter eller vilja eller kunnande, allt det här. Jag tycker att det här kvitteringssystemet vore bra. Vad vet ni om riksdagen går in för det här? Eller är det, jag har bara läst att de motsätter sig. Orsak? Varför? Jag vet inte.
Jag tror det här kommer att ge talmannen större spelrum. Talmanskonferensen får mer ja. Att säga till om. Utskottsordföranden blir ännu viktigare än tidigare. Och pressen, tror jag, på enskilda riksdagsmän att frondera kommer att växa.
Ja.
Att rösta mot regeringen.
Men alltså, tror du att det faktiskt kan bli ordentligt bråk nu på grund av den här situationen?
Omöjligt är det inte, därför att det är så kort tid kvar till valet.
Det är ju de som fäller regeringen på basis av en sån här enröstgrej, så måste ju också göra en pragmatisk bedömning. Att lönar det sig för dem att fälla den här regeringen?
Ja,
om regeringen faller så jag får säga det svårt att utlysa nyval enligt det system
det
vi har
månader,
nu. Men att,
månader,
vad finns det för andra alternativ då om vi nu skulle tänka oss att vi skulle få en regeringskris?
Där finns naturligtvis alltid alternativ med en expeditionsminister, en tjänstemannaregering. Sådana har vi ju inte sett egentligen sedan Auras frivilliga brandkårar i början av 70-talet.
Ja. Ligger närmast i hands tycker jag också.
Men jag tycker ju att statsministern och finansministern samarbetar bra just nu.
Och ni står nu utåt, men det är ju frågan, vi ser ju inte
inåt,
riktigt,
det är klart,
inte
det,
men, allt bakom kulissen.
Men man måste väl säga som Kekkonen att det är som det ser ut, inte sant?
Jo, han lånar Pirandello, sex roller söker sin författare.
Men om vi nu tänker på att nu är det fyra partier kvar i regeringen och den här parlamentariska majoriteten är sådär marginell. Vad tror ni att det här betyder för den regeringspolitik som nu eventuellt förs fram till valet?
Jag tror regeringen tycker jag har redan nu förbrukat sin ammunition och fungerar de facto ganska mycket som en sån här caretaker government. Alltså,
du pratar slags mycket engelska idag.
Jag har glömt latinet.
Jag har glömt latinet, men om du skulle tala nu finlandssvenska, caretaker.
Alltså, caretaker government, alltså, det är en sån här, just en expeditionsminister. Och jag tror regeringens tub fungerar långt ut som en sån.
Jag tror också.
Jo, det är ju bara 7 månader kvar till val.
Det är 7 månader
men skulle det inte vara liksom ändå läge för det här, inte bara regeringspartiet, för alla att liksom försöka nu profilera sig så här valtaktiskt och liksom det blir ju inte så mycket tid kvar sen.
Men tar någon det ansvaret alltså i oppositionen idag att fälla regeringen?
Jag tror inte att de har någonting att vinna på det.
Jag tror inte att de är så dumma att de skulle göra det. Som ni sa, som vi vet att det är 7 månader kvar till valet. Vad är det för idé att fälla regeringen på så kort varsel och för så kort tid framåt?
Nå, gallupsiffrorna kan ju till exempel spela in. Socialdemokraterna vill ju inte ha ett nyval därför att de har så dåliga gallupsiffror. Men Sipilet och eventuellt Soini kan nog gilla läget.
Aj, aj, aj. Det ser illa.
Alltså vi har ju hamnat i den här regeringssituationen på grund av att det där Sannfinländarna då inte gick med. Och de har ju ett stort antal mandat. Och lite samma har vi ju då i Sverige. Att du har då ett parti som nu då liksom gärna säkert skulle ha större inflytande om de själva fick välja, men de övriga partierna godkänner inte. Och nu tittar man då tydligen i Sverige då i en hopplös situation. Det menar man inte får ihop någon regering överhuvudtaget eftersom det ska presenteras ett budgetförslag och den här borgerliga oppositionen kommer med sitt. Och då är man då mitt i allt i den situationen att de här Sverigedemokraterna är tungan på vågen, att de bestämmer.
Men Löfven har ju sagt att han inte går i en regering med Sverigedemokraterna.
Nej, men Sverigedemokraterna behöver inte vara i regeringen, men det där budgetförslaget ska röstas igenom i riksdagen.
Ja,
och de kan bestämma vilka de väljer.
Ja.
Och där sitter de nu, de här som man brukar säga med sin tvättade hals, de här traditionella partierna, att Sverigedemokraterna ändå är tungan på vågen just därför att då de borgerliga också har kommit med sitt, eller kommer med sitt budgetförslag. Så vi hamnar ju i en sån situation nu i och med att på det här sättet kommer vi snart in till vårt egentliga tema om nationalism och främlingsfientlighet och också sånt här. Att det där, i och med att man får allt större partier som så att säga utanför den här traditionella rumsrena politiken, så sitter vi med olika former av minoritetsregeringar i hela Norden.
Jag skulle vilja ställa en fråga till våra erfarna parlamentariker. Är det nu demokratiskt? Kan man inte ställa den frågan? Är det då demokratiskt att man utesluter ett parti som var sjunde svensk röstar på från
politiskt inflytande? Du har fullständigt rätt när du sätter ett frågetecken efter det här. För att jag har sett många kommentarer redan i tidningspressen, på Facebook, överallt, att man kan inte utesluta ett parti som man har gjort med Sverigedemokraterna och som vi också till en viss del har gjort med Timo Soinis gäng.
Alltså det, men det gäller ju tyvärr nog i bägge länderna att välja mellan pest och kolera på något vis.
Ja.
Koleran är den fruktansvärda ekonomiska situationen och resten är då det faktum att det finns partier som man anser att man måste isolera.
Men när Peje säger att varannan svensk har röstat på Sverigedemokraterna.
Mm, inte varannan, inte var åttonde, var sjunde.
Var sjunde ungefär.
Var sjunde. Ja. Och det tycker jag är ganska farlig trend. Men att ska man då utesluta dem? Jag tror att det var Merete Mazzarella som i sin vishet sa att det är fruktansvärt att utesluta Sverigedemokraterna.
Så det är ju på det viset att alla de som har röstat på Sverigedemokraterna är ju ingalunda rasister.
Nej, absolut inte, nej.
Att man hamnar i en ganska besvärlig logisk sits när man säger att man inte kan ha det med. För då liksom bryr man ju sig inte om
men det
alla
finns
de här
ju en
pensionärerna och sådana som har röstat på dem av den orsaken att de själva känner sig utanför. Att de inte får någonting.
Hör du,
får,
men det här nog också till mycket med främlingsfientlighet att göra. Jag läste just om en, vilken stad eller vilken kommun det nu var i Sverige. Där invandrarna hade lagt beslag på ett hotell som stod tomt där. Och folk liksom opponerar sig fruktansvärt.
Det var ett intressant reportage.
Ja, det var ett intressant
reportage. Jag tycker att, den här, att använda det här ordet främlingsfientlighet, det är ju ett känsloladdat ord.
Ja.
Och nu finns det ju sådana som i Sverige också, som säger att man ska lyssna på Sverigedemokraterna. Vad är deras argument istället för att man från början säger okej, de är nazister och fascister och främlingsfientliga. För att där under ligger ju i alla fall, jag har inte varit så mycket i Sverige, men jag talar här med en svensk pedagog som påpekar hur svårt det är med det svenska skolsystemet. När man har i en klass har man många invandrare med en helt annan kulturell bakgrund, en helt andra förutsättningar för att klara sig i det där i skrivning och läsning på svenska och så vidare. Att det finns problem och de ska man ta på allvar. Inte behöver man alltid tala om fientlighet.
Det där, när ni nu talar om att ställa utanför partier, så det finns ju en lång tradition. Också i Finland av att utesluta kommunister från regeringsansvar. Och på 30-talet så uteslöts både kommunister och socialdemokrater från regeringen ända tills 37, intressant. Det var Svinhuvud släppte ingen jävel över bron. Så att uppenbarligen hörde till vår haltande demokrati ibland att man ska isolera sådana här fenomen som man inte gillar.
Men vad säger ni om det att det är så väldigt många människor också här i Finland, fast inte kanske öppet medger det, att de inte vill ha mera invandrare? Det är dumt ur Finlands synpunkt för att vi har ju så väldigt lite invandrare. De får ju inte ens läsa svenska om de vill, vilket är också tassigt. Men jag tänker bara på Sverige, att där är ju fruktansvärt mycket invandrare. Vilket tur för Sverige, för vem skulle göra deras skitiga jobb om inte just invandrare?
Alltså Sverige har ju inte en liksom moralisk ståndpunkt som avviker från alla andra nordiska länder också. Att det där, till exempel de här syrierna nu som då flyr med goda skäl kriget. Och det har ju kommit in väldigt mycket syrier till Sverige som tar emot dem. Så det är ganska mer eller mindre fritt. Medan då till exempel Norge, som ju minsann inte alltid är världens fattigaste land, att ta in väldigt lite.
Liksom danskarna.
Det var en intervju igår i Svenska Dagbladet med en syrier som hade kommit till Norge. Och de frågade, varför kom du nu till Norge? Så sa han att jag trodde att Oslo låg i Sverige.
Norrmännen har ju nog haft av tradition till exempel en ganska stark koloni i Pakistan. Men de har inte blivit särskilt väl integrerade. De bor i de absolut sämsta bostadsområdena i Oslo.
Vi har nog, tycker jag, ganska svårt att i Finland att på basis av personliga erfarenheter och verklig insikt tala om den här invandrarproblematiken, därför att vi har, som Jutta sa, så få. Jag har inte personliga erfarenheter. Vi hade i mitt barnbarns fotbollslag hade vi somalier, och de var duktiga spelare, men de hade alldeles klart visat dem ett annat beteendemönster i fråga om att komma till träningar och så. Men det här, så att man, vi är ute på svag is, tycker jag, när vi pratar om invandrarfrågor utan personlig erfarenhet av det. Men så här på ett globalt plan så är det ju uppenbart att, som i den här välskrivna puffen för dagens program, är det här demografiska problemet med inflyttare, invandrare som först kommer av ekonomiska skäl och nu kommer, just som de här nämnda syrierna, kommer för att de är livshotade.
Av humanitära skäl.
Och humanitära. Det här frestar på EU och nationalstaterna. EU ska då ha en gemensam politik, men varje nation har sitt eget intresse.
Ja, alltså när de kommer in, de här flyktingarna eller invandrarna eller så de som då på något sätt av urbefolkningen råkar i kläm eller något sånt, så de blir ju nationalister och vill, precis, gå tillbaka till ett Sverige eller ett Finland eller sånt från 50-talet som man inte kan göra. Och så röstar de på politiker som lovar dem någonting åt det hållet som de sen inte kan uppfylla. Politikerna kan ju aldrig uppfylla de löften som det där de så att säga ger. Och då hamnar man i en sån här demokratins kris som vi ju ser överallt.
Men jag tycker, vi har nog tagit emot tidigare flyktingar. Vi fick över 30 000 ryssar efter revolutionen.
Jo.
Och vi har fått ganska många ingermanländare sedan Koivisto öppnade dörren för dem.
Jo, men
det är naturligtvis de är vita och civiliserade.
Jag skulle just säga, Ralf, att du måste komma ihåg, inte civiliserade, men de är vita och de märks inte så
snälla
mycket.
Jutta, hör du.
Nej, men jag menar att du säger att vita och civiliserade kan vara hur civiliserade som helst, om de är mörka så är det ren liksom en tröskel för att ta emot dem. Men jag tycker att varje vettig människa borde ju förstå asylsökande flyktingar. Men när folkvandringen förstår ju inte alla. De som kommer efter bättre liv och bättre förtjänstmöjligheter och allt med ett sånt där. Vem nu vill komma till Finland för bättre liv, det kan jag inte förstå. Men det finns
det förekommer ju, men den här ekonomiska situationen i världen har ju förändrats. Nu vill jag också påminna om att det här är vågor under historiens gång som går åt olika håll, för att i slutet på 1800-talet, under 30-40 år, hade Europa 50 miljoner utvandrare. Det var Europa överbefolkat, och Tyskland ansåg sig vara ett folk ån i Raum.
Ja.
Och det här, och då måste man vandra ut. Och då var det åt andra hållet, då var det ganska kvalificerad arbetskraft. Och sen nu ska man då, talar man då ganska krasst, använder man ordet arbetskraft, att man importerar arbetskraft. No, men det är inte det man gör, utan man importerar, eller man gör det kanske, men i dagens ekonomiska läge importerar man människor. Och människor behöver bostäder, hälsovård, skolning och så vidare. Så man tar över ett ansvar när man tar emot människor.
Men om vi nu skulle gå till det här vårt egentliga tema och lite titta på det, till exempel just relationerna Skottland, London, EU, nationalstaterna och så vidare. Där då den här grundproblematiken är att regionerna, de små så att säga, har den uppfattningen att de har för lite att säga till om. Är det så att liksom de här starka centralenheterna, dels de traditionella huvudstäderna, men sen nu också då de här stora sammanslutningarna som EU och så där, att man inte riktigt har förstått hur stort problemet är för periferin, där beslutsfattande då upplevs som för magert.
Ja, men det här är lite ett haltande problem skulle jag säga. För att vi är ju också ett folk som vill ha en stark ledare. Det är inte bara Ryssland och förra Sovjetunionen och Tsar-Ryssland och sånt där och Putin. Utan vi tyckte ju att det var jättebra när vi hade Kekkonen som beslöt för oss alla.
Det var ju så länge sedan.
Ja, det är länge sedan. Men jag förstår inte riktigt det här problemet. För att man försöker ju göra åtminstone i kommunalpolitiken också, statlig politik, att få människor att ta ståndpunkt, och de möter aldrig upp. Det är alltid bara samma gamla gäng som går från möte till möte, men den stora populationen möter inte upp.
Alltså historiskt sett tycker jag att det har varit på det viset att de stora länderna inom Europeiska unionen aldrig har önskat ta ställning till, till frågor om utvidgad självstyrelse för vissa landskap eller ökat inflytande eller så. Man har målmedvetet så att säga skjutit det här under mattan, och nu kommer det fram lite som en naturkraft. Men det här finns också nog en ekonomisk aspekt, till exempel katalonerna säger ju att det är den närande delen för Spanien och att deras flit och rikedom liksom förstörs av centralförvaltningen. Hur det med baskerna vet jag inte riktigt. De är på alla sätt, och nu kommer latinen sui generis, alltså sin egen släkt, det går inte att placera.
Det här har ju att göra med nationalstatens utveckling överhuvud. Nationalstaten är ju ganska ung företeelse.
Enig.
Den kom under, den fanns under det där 200 år har den existerat. Och det här under det beror på när man räknar när den börjar starta.
Napoleon införde nog.
1648, Westfaliska freden anses ibland vara en början på det, men när man delar upp Europa enligt etnicitet och språk. Men det här, så nationalstaten måste ju då sen försvara sig mot ett tryck utifrån när den här ekonomiska liberalismen, eller för att det nationella intresse, merkantilism och sånt här, det ekonomiska intresset tillvaratas inte bra av nationalstaten, utan det behövs frihandel och så vidare. Så att det fanns en konflikt mellan den här ekonomiska globaliteten och nationalstaten liksom utåt, men sen fanns det en konflikt som nationalstaten också måste försvara sig mot, och det var det här regionala intressena som är då etniska, baserat på språk eller kultur eller socioekonomiskt. Och de, nu när nationalstaten är hotad, så hotas den också från det här hållet, från båda hållet.
Vi har ju en kvarleva från det att Tyskland började enas, de små furstestaterna.
Exakt.
På 1870-talet så har vi en intressant kvarleva kvar, nämligen Freistaat Bayern.
Jo, fristater fanns det just, det var det ena saken som hotade nationalstaten. Men nu är det då, alltså nu är vi ju i en dålig situation, därför att den här realpolitiken som har kommit tillbaka, den poängterar ju nationalstatens intresse som Putin gör alltså. Och så att nu går det ju emot, det gör det svårare när de särintressena, de nationella intressena ökar i betydelse, så går det ju emot möjligheterna att lösa de globala intressen, svårigheterna som är demografiska och miljöfrågor som måste lösas gemensamt.
Ja, men är det här ökade nationalismen liksom på sätt och vis en synvilla, bara det är bara ett sånt politiskt taktikerande? Jag menar, när Soini säger att missa EU själva ångelma, att där var EU finns så där är problemet. Liksom, han vet ju lika väl som alla andra att det globala måste liksom hanteras globalt. Men där finns ju sen ändå en gnutta av sanning i det här, att man upplever ju också att det här lokala är förfördelat. Alltså EU talar om det som de kallar för subsidiaritet, det vill säga att problemen ska lösas på lägsta möjliga nivå.
Ja.
Men tänk nu på skarvar, att får vi skjuta skarvar här, då det liksom då sägs att det är EU som bestämmer. Det är nu tydligen lite oklart om det faktiskt är på det viset. Eller hur vi hanterar varje problematik och alla möjliga andra sådana.
Det här spelar med i den här
de gamla romarna var ju kloka. De hade ett ordspråk, ubi bene, ibi patria.
Mm.
Det är bra, där finns fosterlandet. Och nu tror jag att det lite stämmer fortfarande. Och förresten, på tal om självständighetssträvanden, så har vi ju Åland.
Jo, men jag går tillbaka till geopolitiken. Vår ordförande Geo sa ju...
Ordförande Geo och hans lilla gröna.
Så det där ville framföra att det kanske är ett spel för ett taktikerande i den här nationalismen, men inte nu. Putins nationalism är inget taktikerande.
Men den har inte, det är ju inte samma sak. Jag tycker det är en annan problematik. Ryssland med EU och det här.
Tvingar den alla andra i samma spel.
Jo, och bygga på en i och för sig ganska orealistisk nationalistisk ideologi som tiden har gått förbi. Putins konstruktion kommer inte att hålla av rent ekonomiska orsaker.
Nej, det där det kan man ju lite nu är vi inne på det här igen, men att Ryssland
är ju närvarande så, i vår vardag. Ja,
Ryssland är ju ett väldigt liksom, vad ska jag säga, splittrat land. När Putin, var det nu år 2002 eller så vidare, så där ensidigt bestämde att nu ska guvernörerna för provinserna utses av honom. Så det där, det uppfattades som väldigt odemokratiskt, och det var det också. Men den demokrati som hade varit före där hade ju lett till att de här provinserna började utveckla sig i en riktning där de så småningom skulle antagligen ha nästan börjat slå sinsemellan att för att hålla ihop då det jättelika Ryssland. Men så uppträder han odemokratiskt.
Får jag komma tillbaka till de gröna och Niinistö och hans uttalande om finlandisering? Vad säger ni om det? Jag tycker att det var en intrampning. Men vad säger vi nu då om Rosatom som man kallar det här, men det är ryska atom, som kommer då hit? Jag tycker att vi kan ha en naturlig handelsförbindelse med Ryssland, men den ena handeln gör det och den andra handeln gör det. Alltså Ryssland och EU och vilka bestämmelser och hur ska vi bete oss?
Vi har ju en över 40-årig tradition av energisamarbete med Ryssland. Ja. Vi har ju Eastinghouse i Lovisa, de två kärnkraftverken där, och ryssarna levererar bränsle hela tiden. De tar i hand om avfallet och gjort livet nästan allt för lätt för oss. Så jag tror inte i dagsläget att Rosatom innebär direkt ett hot eller en fara.
Så det var då en intrampning av Niinistö, vilket han gjorde väldigt dumt i.
Ja, där finns ju den där ekonomiska frågan. Det är ju frågan om långa perspektiv, tidsperspektiv när man bygger sådana här. Och jag kommer ihåg då på 90-talet när Finland beslöt sig för att köpa de här Hornetarna. Ja. Så då fanns den här MIG, var det 29 eller någonting, var med där. Egentligen var den inte med. Men det var då i början så sa man att det var med. Men orsaken till att Finland inte ville ha MIG-en var då att det var just då 91 något sånt här, och man oroade sig för Rysslands utveckling. Om man band sig vid en jaktplanstyp så band man sig också vid 30 år av underhåll och så vidare. Och det var man helt osäker på att skulle kunna fungera.
Men nu får vi också väldigt långt då också underhåll från Ryssland med Rosatom och kärnkraft. Och
exakt, och jag tror att där är
men
en viss problematik.
Men det är ju en stor skillnad mellan att kalla det finlandisering och vara i handelsförbindelse med Ryssland. Ja, jag tycker absolut. Att det är två absolut olika saker.
Och man ska inte använda kalla krigets vokabulär, terminologi, utan vara saklig i de här frågorna. Och sen ska man komma ihåg att vi importerar ju el från Ryssland.
Precis. Men det blir ju lätt på det viset att
så.
Alltid när man tar hänsyn till något ryska intressen så heter det då att det är finlandiserat. Men alla tar ju hänsyn till varandra. Till
ett exempel på finlandiseringen var väl när vi köpte ellok och Koivisto så att säga sa att så att säga svansen börjar och vifta med hunden.
Ja,
nu har det ju fungerat ganska hyfsat i den lokomotiven.
Vi ska undvika den där kalla kriget. Det sa ju presidenten nu att han tvingades då att eller han fick skäll åtminstone för att han vägrade att tacka Lenin för att han gav oss vår självständighet 1917. Ja, det var finlandisering det.
Liksom den andra självständighetsdagen som Eino Uusitalo ville.
Det var finlandisering.
Det var SB-paktens årsdag.
Ja, precis.
Det var Centerpartiet. Dem ska vi ta hänsyn till.
Den här sändningen av de äldres råd har då via diverse, vad ska jag säga, sidospår i varje fall nått fram till slutet av sändningstiden. Jag vet inte om vi nådde fram till något som helst, vad ska vi säga, slutsatser om relationerna mellan centrum och regioner. Det blev mest det andra, men att vi kanske återkommer kring den här saken.
Nästa gång,
man vet inte. Och nästa gång är det som vanligt om 2 veckor. Vi tackar för intresset.